I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sports ad free. That's amazon.com/sports ad free to catch up on the latest episodes without the ads.
Han har vunnit 6 SM-guld och 5 VM-guld. Han spelade på elitnivå i 26 år. Han la skridskorna på hyllan som 43-åring. Han säger själv att han lider av klockren, ADHD och allt vad det innebär. Nu är han förbundskapten för Somalias isbandylandslag. I Hången möter denna vecka en av Sveriges största bandyspelare genom tiderna, Per Fosshaug. Vill du komma i kontakt med mig så går det bra via Twitter, Niklas_Holmgren, Facebook-sidan Holmgren möter, eller hemsidan niklasholmgren.nu och Instagram funkar bra nu också, holmgren.niklas. Nu är det dags för Per Fosshaug. God lyssning. Den här podden presenteras ju i samarbete med Stryktipset. Hur är du som stryktipstippare?
Noll stryktipstippare. Jag kan inte komma ihåg när jag tippar Stryktipset. Men jag kanske måste börja nu, eller?
Ja, det måste ingenting. Men du gillar ju fotboll, engelsk favoritlag.
Jag växte upp alltså i Borlänge och vi hade mycket engelsmän som var hemma hos oss och hälsade på. Farsan tog in dem och jag vet att det var mycket Liverpool-sjalar och grejer inne i vårat rum. Men vet inte om jag har börjat svänga åt Tottenham faktiskt.
Jaha.
Ja, det är någonstans mittemellan. Jag vet inte vad det är. Jag brukar ofta prata om Tottenham och nummer ett i Tottenham på 90-talet. Vem var det?
Glenn Hoddle. Det är Paul Gascoigne. Och på Glenn Hoddle har det...
Vet du vad jag tänkte på? Nej. Jag tänkte på siffran på ryggen på 80-talet.
Ja,
Osvaldo Ardiles, nummer ett, mitt.
Jag tror du menar alltså den största spelaren då, så varför du fick, alltså, Hoddle var väl lite tidigare än 90-tal förresten.
Kanske Tottenham blir på någonstans där är det.
Ja, du får åka över, så får du gå på den nya arenan Tottenhams nästa år och så får du gå på Anfield och så får du bestämma dig sen.
Ja, det ska jag göra.
Per Magnus Fosshaug, född den 24 februari 1965 i Ljusdal, Hälsingland, men växte upp i Borlänge. Hej Per, eller Pelle säger man väl, va?
Du får säga Pelle, ja. Du kan säga Per också, men hej.
Vad lyssnar du helst till?
Per är, säger man nog, det har vi alltid sagt i familjen, det är ju mer bandytermer som man pratar Pelle, så, ja. Men det funkar, så säg Pelle du, om det funkar hur bra som helst för mig.
Ja, men då,
det känns lite litet bara, det är väl det.
Pelle, men, ja, det är Pelle. Vi kallar ju många som heter Per för Perre i Stockholm.
Perre?
Ja,
det Perre. Det har jag inte gjort. Perre.
Ja.
Perre?
Ja.
Ja, du får säga Perre.
Ja, då vet ingen vilka vem det är. Men nu bor du i Västerås.
Ja.
Ja. Jag är hemma hos dig i ditt kök här, jättefint, när gamla kåkar som...
Ja, gamla arbetarkvarter för ABB-företagen här. Hemmafruarna stod här och hade hand om barna som var ute på innergården här och männen var och jobbade på den tiden.
Ja. Du, bandylegend. Den första som fick sin tröja upphissad i taket till exempel i bandysverige. Och du har ju vunnit 6 SM-guld och 5 VM-guld. Du är stor grabb i bandy. Nu när bandysäsongen är i sin linda, hur är känslorna för dig då?
Jo, men det är ju häftigt. Och, alltså, när det börjar bli kallt och det börjar lukta liksom ute... går från att lukta gamla ruttna löv till att det blir friskt och klart. Och det är klart, då tänker man ju tillbaka på den tiden när jag själv spelade, så är det ju. När man mest var utomhus och spelade, i och för sig, så är det. Men det ska bli spännande att se både bandyallsvenskan och som jag arbetar i, men också elitserien.
Hur mår svensk bandy som du ser det?
Ja, det där är fågelfisk eller mittemellan, vad ska jag säga om det egentligen? Det var ju rätt så svagt ett tag om man går en 10 år tillbaka. Jag tycker det känns som att om jag pratar för Västerås här, så ser vi att när bandyskolorna, skridskoskolorna börjar, så får vi mycket folk som börjar. Alltså både TB och Västerås har ju varsin bandyskola, så att, och det brukar börja 100 stycken på varje ungefär, så vi har 200 som börjar varje år i stort sett. Så det finns ett stort underlag här, men ute i landet är det ju lite för lite. Och när jag pratar med mina barn så liksom, så, ja men bandy, det är ju inte bandy, utan bandy är ju innebandy.
Ja, hur mår du då när de säger så?
Ja, men alltså, jag tycker innebandyn har gjort det fantastiskt. Så det är liksom ett stort misstag som bandysporten gjorde, det var att man inte tog in. För innebandy kom ju fråga om man fick ingå i bandyförbundet, men det fick man inte när de startade. Den kompetensen som de har med marknadsföring och det arbetet de har gjort, det är ju avundsvärt. Det är ju, så att, men för mig så är ju bandy naturligtvis en större sport.
Ja, du spelade på absolut högsta nivå i 26 år.
Ja, det var för länge nu.
26, så slutade du 43 va?
Ja, och jag slutade 43 och så började jag när jag var 45 och så slutade jag och så började jag igen när jag var 47 tror jag. Så att, ja. För länge!
Och idag är du 52.
Ja.
Mm. Men bra form ser ut att vara i.
Ja, men det ser så ut, men jag är inte, jag ser bra tränare ut, men jag är inte så bra tränare.
Har du varit inne på Mästarnas mästare, så du har ju fått träna där?
Ja, jag har fått deffa ner mig lite grann innan jag åkte dit bara, så nu är jag på väg upp igen. Det är lite mycket bullar och sena nattmöcken nu för tiden, så att, men jag är okej.
Du växte upp i Borlänge som sagt.
Mm.
Hur var det att växa upp i Borlänge på 60, framförallt 70-talet?
Det var tryggt, det var enkelt, man visste vad man skulle göra. Jag visste i alla fall vad jag skulle göra. Jag ville ha en boll i min närhet hela tiden, så det var jätteenkelt. Jag behövde inte bli distraherad med telefoner eller med sådana saker som man kanske är idag. Och barna var på samma ställe. Man behövde liksom inte springa runt hela stan för att träffa på ungar, utan man hade gårdslag bland annat inom idrotten. Och idrotten hade ju i Borlänge i alla fall, en enormt stor plats. Alla höll ju på med idrott, kändes som ungdomar på den tiden. På ett helt annat sätt än vad det är idag. Så att det kändes som att det var mycket enklare att växa upp i Borlänge på den tiden än vad det är kanske i Borlänge idag.
Och så blev det bandy för dig. Jag menar, närheten till Leksand och hockeyn. Vi har ju några duktiga hockeyspelare från Brage. Det var ju bra när du växte upp.
Jag spelade fotboll i Brage tills jag var 17-18 år.
Ja.
Så gjorde jag illa mig knä i bandy. Och då tänkte jag när jag var 17. Eller om jag var 18 och så tänkte jag, då kanske jag ska ge mig fotbollen, att det funkar liksom inte med ett korsband och ett ledband som jag, det risken är att det inte ska hålla liksom. Men fotboll var fantastiskt kul. Brage var ju, det var ju under den tiden som Roffe Zetterlund i Brage också. Jag spelade ju med bandy med många av spelarna som spelade i Brage. Göran Ahnberg spelade jag tillsammans.
Ja,
han var center halv
mittbacken.
Och center halv i bandy och kille som heter Kent Persson som var jätteduktig i Brage också, som under den tiden när Zetterlund var där. Vilka mer? Ja, jag spelar med Kjell Brus, vet du. Gammal hockeylirare spelar jag bandy med också. Så att
vad heter de andra? Det var ju Gyllenvåg och det var Thomas Nilsson.
Ja,
va?
Precis.
Roger Hansson.
Roger Hansson, precis.
Ja.
Och den coolaste av de andra alla, Nils Erik Johansson. Vänsterfoten, de som har på
med. Då pratar vi inte om AIKs nuvarande vänsterback.
Nej, utan det här är Nils Erik Johansson. Ja, fantastiskt.
Bengt Ljung var ju där också.
Ja, och senare så kom ju Bengt Andersson ifrån, som spelade många år i landslaget då i Göteborg. Ja. Mm. Nej, men det var på den tiden var ju Borlänge blev ju alltså årets idrottsstad, kan jag tänka mig, kan det vara 86 eller om det var lite tidigare, som var Sveriges bästa idrottsstad.
Hur var det som fotbollsspelare, vilken position sattes du på?
Ja, alltså jag var nog mittfältare eller ytter någonstans där, men på den tiden var liksom, höll man på med bandy på vintern, så liksom, men då fick man inte vara med i början när man kom, utan liksom, de ville att man skulle hålla på med, i alla fall var det så, lite så man blev ju nerplockad till andra laget. Det fanns en stor cup som heter Dalekalia fotbollscup där. Och då fick jag spela, vi hade ju två lag, då fick jag spela andra laget. Men jag var nog rätt så halvklen när jag var lite yngre. Jag var ju sent utvecklad. Blev inte så stark förrän jag kanske var 18-19 började jag. Idag så känns det som att de är nästan vid 16, så är de börjar de bli 15. Men jag var sen. Men jag tycker mig att jag var ungefär en likadan fotbollsspelare som jag var bandspelare.
Var du stjärna i fotbollen?
Nej, det var inte. Nej, det var inte. Men jag kommer ihåg i skollaget så ville jag ville vara kapten. Och då hade vi ju en kille som heter Johan Hellman som spelade i Brages A-lag som var jätteduktig. Och han var med och det var fler riktigt bra. Men jag är väl kapten och jag vill ha nummer 14. För det var ju
Johan Cruyff.
Ja, Johan Cruyff. Och det var jag blev det faktiskt. Och liksom, han som var gymnastiklärare, han fattade ingenting. Liksom, för jag var ju inte så bra, men jag vet inte, jag hade väl haft skapet självförtroende.
Hockey då, jag vet att du tävlade mycket med Leksands legenden Thomas Forslund.
Ja, vi tränade ihop. Vi syntes emellanåt på Gyllehallen. Det var ju liksom ett gummitält som var uppblåst som vi var och tränade. Jag tog cykeln med grejerna på cykeln och så träffades vi där. Så åkte vi skridskor bara för att sporra varandra. Och vi spelade mot varandra i fotboll också, det vet jag. Så att,
ja, det var tuffa bataljer, jag förstår.
Jag har ju så dåligt minne, men det var det säkert. Både i fotboll och när vi tränade och att vi sporrade varandra.
När kände du att... det är trots allt bandy som jag har störst chans i. Var det när du den här knäskadan eller var det redan innan?
Jag tror på alltså, vad är det som betyder mest? Är det arv eller miljö? Vad är det någonstans? Så jag fick sent i livet veta att jag hade en annan pappa än vad jag trodde jag hade. Och han var ju bandyspelare.
Örjan Modin.
Ja. Och någonstans där så har jag kommit. Sen så i och för sig växte jag upp vid en bandy, men det var jättekort. Bandy var ju jätteliten i Borlänge. Det var ju ingenting liksom. Och ändå så blev det så klart att jag skulle hålla på med bandy. Så jag tror att arvet är enormt kraftfullt i kroppen. Och det tror jag är den största anledningen.
Hur var du i skolan förresten?
Jag var... vad är det man brukar kalla medel? Medel är bra att ha. Att man gjorde ungefär så mycket som man behövde göra för att man skulle ta sig igenom det. Och jag blev rätt så stökig när jag började komma upp på gymnasieåldern där. Innan så hade jag bättre koll, men jag hamnade någonstans vid tre. Ja. Tre i snitt hade jag en sån där. Så att jag läste till proverna och jag klarade mig på det. Och man tyckte ju kanske inte att skolan var... man förstod inte att skolan var jätteviktig. Och på den tiden så var det inte lika viktigt som idag heller, för du kunde ju få... kunde ju få jobb och kunde arbeta upp inom olika företag ändå liksom. Så att idag är det betydligt viktigare liksom, att ha en utbildning.
Förutom idrotten eller gymnastik som det hette på den tiden, vilka var favoritämnena?
Geografi har ju alltid varit. Det var ju liksom, det kommer jag ihåg att jag lärde mig alla floder och huvudstäder och länder i Afrika utan till och tyckte att det där har följt med mig faktiskt. Och djur, alltså... nu fanns det inget sånt ämne, men...
ja, biologi var...
ja, precis. Ja.
Några, det var ju mycket annat än djur bara.
Ja, men det stämmer ju det. Men det visste jag inte på den tiden att det var biologi som var djuren. Jag tänkte nog mest på växterna. Ja. Kanske, eller?
vad hade du för planer då när du växte upp? Jag menar, på den tiden så kunde du inte säga att du skulle bli bandyproffs, för det fanns ju inte.
Nej, sen jag växte upp så var det nog faktiskt fotboll, jag kan tänka mig det. Jag höll på med tennis och jag spelade pingis och handboll och alltså jag gjorde nästan allting man kunde göra, åkte skidor. Men på den tiden alltså, ja, det fanns väl fotbollsproffs och fanns ju hockeyproffs i och för sig, men det var inte många som kunde tjäna pengar på sin idrott på den tiden. Alltså, men en skidåkare på den tiden, det var ju inga pengar heller. Tjänade ju inga pengar. Det var ju 2-3 stycken, det var grunden någon till som kunde liksom, men idag så är det prispengar och pengar överallt. Så att jag tror inte den åskådningen eller den alltså visionen och möjliga läget, det såg man inte. Utan det dög att hålla på med det man höll på med just för stunden. Det räckte liksom för att och tycka att det var kul. Och sen så blev det väl någonting i slutändan.
Men det fanns inga planer så där.
Nej, för jag hade alltså... jag vet ju, i fotboll såg jag bra spelare. Men alltså i bandy så tittade på... vi var ju aldrig inne och tittade på Bempa eller de där. Utan det var ju en kille som hette... hette han Anders Wiklund. Som jag tyckte var den bästa dribblen i bandy. Och liksom, det var, tyckte jag, han spelade i Borlänge. Liksom. Det var ju det man såg.
Hade du ingen annan dröm om något annat arbete så där? För att jag menar, du förstod, jag kanske inte kan bli bandyproffs då, eller du förstod, det fanns ju inte. Men var det någon annan sån här?
Vad jag kommer ihåg så hade jag inga drömmar om att bli någonting. Bli någonting alls, jag måste säga. Jag hade nog ingen dröm om att bli någonting alls, utan jag var bara, jag var bara där för stunden på något sätt och tänkte inte så mycket på det. Eller talat så tror jag det. Nej. Kevin, ja, i och för sig, alltså, Kevin Keegan kom ju upp nu helt plötsligt.
Ja.
Och han, men han spelade vid flera olika lag.
Ja, han var Liverpool och Southampton, så blev han ju årets fotbollsspelare i Europa när han spelade i Hamburg Sport för dig.
Så var det, precis. Så att det är klart att, men de inte var mest fotboll ändå liksom.
Var det många förebilderna fanns?
Ja.
Ja.
Det var det som var exponerat.
Ja.
Idag finns det ju mycket förebilder som helst.
Hade du några syskon?
Ja.
Ja.
Växte upp med en syster som heter Åse och en stora syster som heter Anna-Kari.
Ja. Tror du höll de ordning på dig eller?
De försökte väl hålla ordning på mig, men jag tror inte att det är... Jag ville jämt vara ute liksom. Det var bara att släppa ut mig, så löste jag de sakerna själv, gjorde jag. Problemen blev när man skulle åka bil tillsammans. Då fick stora syster sitta emellan jämt. Jag och lille syster fick sitta på varsin kant bak.
Ja, du berättade ju själv alldeles nu så att pappa Örjan Modin, som är din biologiska pappa, du fick reda på att han var det när du var 36 år.
Jag ska inte säga att det var en stjärnsmäll, det var det inte, men det var ju en smäll naturligtvis. Men någonstans så hade jag förstått det, för min stora syster Anna-Kari, det var ju Örjans. Det var ju Örjans dotter. Så hon hade ju honom som pappa. Och jag la väl ihop 1 och 1 och 2 och 2 och 3 och 3, fast jag inte var så bra på matte tidigt, och hade väl liksom sådär, fan, det är konstigt det liksom, att, och man hörde folk liksom att när jag blev äldre också, att det gick rykten och sådär, men på något sätt så är det skygglappar på. Jag kommer ihåg att det var, undrar om det var Aftonbladets Värn, vad heter han, Värn som är i som jobbar på Aftonbladet, som är,
heter Vännman,
precis, skrev någonting och jag fattar liksom inte, men jag tror att man liksom bara blockar sig på något sätt. Men innerst inne så visste man.
Ja. Hur kommer det sig att inte du fick reda på det innan då?
Mina föräldrar var, visste jag, min pappa som jag levde med, som jag växte upp med, Jan då, han visste ju om att det var Örjan som var pappa, så det var ju inga konstigheter på det sättet, men han hade väl bestämt sig för att han inte skulle, utan det var mammas sak att berätta om situationen. Och det blev, åren gick och jag blev lite äldre, och så blev det pubertet, och så blev det, hade man hetsigt humör, och de helt enkelt så vågade de, jag tror inte de vågade, klarade inte av att berätta det liksom, och så gick åren, så att det tog 36 år.
Hur kände Örjan då, som är gammal bandyspelare och ser sin son bli världens bästa bandyspelare och stå där i kulissen och följa det hela? Har du pratat med honom om det?
Vi har inte pratat så. Jag har träffat Örjan alltså på tur man hann en gång efter det där. Och det var, jag ska inte säga att det var ett beslut heller, men min far som jag växte upp med, Jan, han blev ju sjuk och dålig och la kraften på det. Men det är inte för sent att ta upp det. Örjan ska väl fylla 75 här nu nästa år, så att du kanske blir en 75-årsskiva. Nej, men det är klart att det känns konstigt. Att det gör det både för honom och för mig. Men jag tror inte att det är någon unik situation.
Nej.
Jag tror att de här problemen eller de här situationerna uppstår i alla konstellationer och familjer. Utan det är väl mer hur man hanterar det, hur man blir och må efteråt och sådär. Det är klart att det finns är både hos mig och hos honom över att det inte har blivit, men...
Tänk vad mycket band ni hade kunnat snackat, tänker jag.
Ja.
Och han som...
Alltså, ja, absolut. Så att det var kanske därför man inte tog kontakten ordentligt, och för man vill inte prata med band. Det kanske räcker på något sätt. Och så, men jag tror nog att han har varit stolt, och han hade ju en till son också som spelade, Pontus, som han dog ju i en brand sen. Och det vet jag tog honom hårt. Så det har varit tuff tid för honom. Men det är klart han har varit stolt över vårat bandyspel.
Det är klart.
Ja.
Ja. Du, vad jobbade mamma och papporna med då?
Ja, min pappa Jan då. Jan Asbjörn Fossaug, han var polis.
Jaha, han var polis.
Och min relation till polisen kanske kommer därifrån att det var jobbiga tider. Att man inte har liksom... Och det lustiga i kråksången att Örjan, han var ju också poliset. Ett litet tag. Så att jag var omgiven av poliser och auktoriteter i hela min uppväxt egentligen. Så att, och min mamma var läkarsekreterare. Så hon jobbar på företagshälsovård och på sjukhus.
Det började i Borlänge bandyklubb och sen blev det Borlänge Tuna BK, Stora Tuna BK. Mellan 82 och 86. Då var alltså, ja, du spelade där till du var 21 år.
Ja.
Och sen gick du till Falu BS.
Ja, det tog ett tag innan jag liksom, jag vet, jag hade en sån grej, men jag ska aldrig flytta från Borlänge. Du vet hur man är, nej, det är så bra här alltihop. Det är ju för att man vet inget annat. Man är hemma kär, man är trygg liksom i det man håller på med. Och Borlänge satsade, jag hade ju ett bra lag, så jag var ju på väg att kvala oss till elitserien, eller allsvenska som det hette på den tiden. Men vi, jag tror Falun gick upp i sällan. Sen så bestämde jag för att gå till Falun, och han ser större förutsättningar där och ett bättre lag och sådär. Så att, och spelade 4 år med, ja, relativt hyggliga framgångar ändå. Men,
vad hade ni för lag då? Name droppa lite.
Alltså Daniel Hjelm kom ju dit efter något år, men det var en kille som hette Hans Hagdal som var den bästa spelaren, som kanske hade gjort någon. Och så undrar om Sören Eriksson hade slutat då. Ja, han var nog i Borlänge då. Tommy Eriksson. Vi hade Jan Hedman och Wiklund som tränare. Men annars så var det relativt okända. Christer Kindström är väl en som... Men det var ju inga landslagsspelare, det var ju inte, utan vi var ju inom nedre regionerna och huserade.
Och du var ändå där i Falun mellan 86 och 90, så det är ju ganska hyfsat lång tid ändå.
Ja, 4 säsonger, det var, men de 4 åren gick fort, kändes det så på den tiden i alla fall. Det var ju inget, för mig var det ju nästan inget annat än spela och lite ströjobb och sådär. Jag vet, jag jobbade i Borlänge med på vad hette det på den? Det hette till och med särskolan på den tiden liksom. Och jag var personlig assistent åt folk som var satt i rullstol och var på ungdomsgårdar och sådär. Så att lite ströjobb, men bandy var ju det mesta. Det var ju...
Hur var inkomsten från bandyn eller från jobben så att säga?
Ja, det var nog blandat. Alltså, det var nog förhållandevis, alltså, på det 80... För man hade 6-7 tusen i månaden på den tiden ändå. På den tiden var ju det, jag vet inte hur mycket det är idag, men det var ju... Det var nog rätt så mycket för att hålla på med bandy då. Det var inte fett, eller, för de bästa pengarna gick ju där i juli i alla fall, när det var mycket fest.
Sen flyttar du söderut. Du flyttar till IFK Vänersborg. Hur och varför?
Ja, jag hade ju kommit med landslaget där vid, kan det vara 87 någonstans, 86, 87, 88. När jag spelade för och träffat på Anders Julin och fått, ja, men den relationen blev. Och då fick jag reda på att jag gillar golf, och så de satte ihop en utbildning, så jag jobbade på en golfbana på Onsjö, och sen så gick jag en tränarutbildning för golf då. Så det var en av anledningarna till att jag flyttade dit, det var ju. Och sen så satsade de mycket hårdare också. De kunde, i alla fall på pappret, kunde de lägga upp ett kontrakt som såg bra ut. Sen så blev det ju inte så, men det är en annan sak.
2 säsonger där. Sedan blev det flytt till Västerås, och det är väl i Västerås som vi minns det allra, i alla fall jag minns det allra mest, för här kom ju massor med framgångar.
Ja, det var en klubb som hade väl nått stora framgångar, men så hade de väl dippat lite granna. Och då kände väl att Ola Johansson började bli lite äldre och sådär, och skulle väl sluta spela, de behövde in en till spelare. Men framförallt så ville de ha någon som rörde om i grytan liksom, som kunde göra andra saker, kanske inte bara på plan utan även bredvid plan. Och jag vet ju när jag kom hit att då hade de ju haft rådslag här, det hade de ju haft. Så att de som styrde klubben, med Kalle Kekkemark och Björn-Olof Forsberg, de frågade ju i stort sett nästan hela truppen liksom, om det skulle funka. För jag hade ju inte varit smärtfritt varje gång jag hade spelat mot Västerås. Det hade ju inte varit. Bland annat så hade vi kört in Ola Johansson med, så han flög in i båset någon gång och sådär. Men alla tyckte att det kommer bli fantastiskt. Fick de ju ångerna sen. Men kanske inte på plan. Ja, både på plan och bredvid.
Ja, men det blev 6 SM-guld med VSK.
Ja.
6 SM-guld.
Ja, 6 SM-guld på att spela 12 säsonger i Västerås. Ja. 8 finaler spelade jag under tiden. Så det var ju... Men vi var många bra spelare. VSK dammsög ju i stort sett band i Sverige och band i Finland, band i Ryssland eller jag på säga. Mm. Vi hade bara en rysk i för sig, Samchuto, som kom senare, men på det mesta som fanns.
Ja, ska vi ta ditt humör då? Du ledde ju in oss på det där lite grann. Du var ju känd som en buse. Det brann för dig. Nöp till folk och gick till och med rykten om att vissa av dina motspelare var rädda för dig.
Ja, det var ju toppen.
Ja,
då hade man ju vunnit rätt så mycket om de var rädda för en.
Ja.
Alltså, någonstans där, det är klart man vill inte vara så, men de var ju ändå... Huvudsaken är inte att medspelarna är rädda för en, utan att motspelarna är rädda för en. Det är ju nästan bara bra egentligen, om de inte vill gå dit och inte... Sen är det ju matchfunktionärs uppgift att se till att det är, att reglerna efterlevs på något sätt. Så att det är klart att, men på gränsen och spela på gränsen så där, det var man ju tvungen att göra, men det var inte min grej egentligen så, utan det var ju mer att var det någon som gjorde någonting emot mig, då gjorde jag ju dubbelt tillbaks. Så var det ju. Var det någon som gjorde fula grejer mot mig, så att jag tror i alla fall att det var så i min värld. Så började jag sällan att agera på ett oschysst sätt, utan det kunde säkert hända någon gång, men väldigt få tillfällen. Men var det någon som, så då gjorde det minst lika ont tillbaks. Och det ångrar jag i för sig, för att jag hade nog kunnat prestera ännu bättre om jag inte hade gjort de sakerna. Idag så skulle det inte funka att vara på det sättet som jag var på den tiden. Det gäller att vara på plan, och det är så många som är bra nu, så att en sån spelare får inte det utrymmet, och du kanske inte kan ha med en sån spelare heller. Så, men man får se till att vara riktigt, riktigt bra, så de inte kan undvara en. Då kan man bete sig som ett svin ibland.
Berätta vad som hände när det brann för dig.
När det brann för mig, det var oftast när jag blev trött. När det inte blev som jag hade förutsatt mig att det skulle bli. När man hade målat upp liksom, det här ska bli så, och så blir det inte så. Framförallt de bitarna. Jag försökte ändå skapa mig en strategi på något sätt. Det här handlar ju bara om det handlar mycket om förberedelse. Att inte bli trött är ju... Det kan man göra någonting åt. Man kan träna mer så att man får en bättre uthållighet. För dåliga beslut kommer oftast när man är trött. Så det hade jag ju liksom ändå en strategi att när jag kom till Västerås. För jag visste ju att det skulle bli ännu tuffare där. Att jag hade mer ögonen på mig. Att de krävde att jag skulle klara av att hålla mig på banan. Så att fysiskt förberedd är en sak, men psykiskt förberedd är också en annan sak. Att kunna tänka sig in vad som kommer hända. Ja, hur är de då? Ja, okej, jag kommer till sinken och där kommer det stå banderoller med Psycho Fossag, och de kommer ju skrika och de kommer göra det ena och andra. Det måste man liksom på något sätt kunna skärma bort när man spelar. Att bara vara in i sin bubbla. Och det krävdes ju stor förberedelse för. Och många gånger så klarar jag av det. Och jag tror jag spelade 9 finaler. Jag spelade en final med Sandviken också. Jag tror jag kanske hade 20 minuters utvisning på 9 finaler.
Så att, där var du inte busig i finalen.
Nej, men alltså då hade man en vecka på sig. Man liksom, ja, men det handlade om förberedelse. När det var som viktigast, då kunde jag verkligen kanalisera den här energin. Att då är det bollen, jag och mina medspelare, motspelare, domare, publik. Det finns inte överhuvudtaget, utan det är liksom nästa situation och nästa situation. Så där var jag klockren på.
Så du kunde ju någonstans, kunde du ju kontrollera dig?
Ja, absolut. Men det krävdes. Det kunde inte vara mothålla borta en tisdag liksom. Det gick inte, utan då var jag hemma istället. Lite så blev det när jag var i Österås. Vilka matcher behöver man vila? Vilka är liksom som där det kan kanske hända saker och där man inte kan prestera på topp? Inte bara för humöret, utan också för liksom inställningsmässigt. Så det är klart att det gick. Annars skulle jag skulle inte nått dit jag nått i alla fall.
Hur många avstängningar hade du, kan du minna, mellan tummen och pekfingret?
Jag tror att Zidane har några stycken fler.
Ja, han blir ju utvisad i Champions League-finalen. Eller VM-finalen.
Nej, men jag hade säkert i alla fall den längsta avstängningen. Nästan ett helt år blev jag avstängd ifrån bandyspel.
För?
Ja, det var när jag tog en domare lite för hårt i handen, tror jag. Sen så la jag väl armen om en ESP-spelare lite för hårt någon gång.
Ja, du brottade ner honom.
Jag slog honom med klubban till och med. Men det är också en sån situation som att det var nog förtjänt utav
Du säger så, han var för sent.
Ja, det var
för... Kan det kännas så i efterhand också?
Ja, absolut. Ja. Ja, för att just den situationen med Edsbyn var, då hade vi spelat på kvartsfinal tror jag. Då hade jag ju första matchen uppe i byn tror jag det var, så då hade jag ju, då var det någon som slog ner mig bakifrån med klubban rätt över ryggen. Men vet inte vem det var. Jag tror att det är den här spelaren, och jag väntade ända till sista matchen tills det var en minut kvar och vi, liksom, det var kört för att ge igen då på den grejen. Och det skadar inte lagen, det skadar vi mest med själv på slutet.
Vad är det värsta du har gjort på Mannyplan?
Ja, det är nog det.
Det är det.
Ja, det tror jag nog att det är det som har varit fulast. Men jag har blivit mer utsatt för fula saker själv. Så att, men det finns ändå en liten spärr. Mm. Jag skulle aldrig dra en klubba i nyllet på folk. Nej. Eller det händer inte. Men mycket har man gjort. Och en del ångrar man, en del ångrar man inte.
Hur känner du efteråt då, till exempel den här grejen mot Edsbyn? Alltså ja. när du inser att nu kommer det bli konsekvenser, nu kommer det bli skriverier, nu kommer jag att få...
Men det gör man ju inte innan.
Nej.
Det gör man efteråt.
Ja.
Konsekvenserna är det som är ADHD också.
Ja.
Att konsekvenserna tänker man inte på innan, utan det är helt plötsligt någonting som uppstår efter man har gjort de här sakerna. Och,
hur mår du då efteråt?
Ja, men då är det är klart det är ångest, och det är ju att man känner att man har svikit sig själv och man har svikit laget och sådär. Så att, men samtidigt så med perspektiv på det så är man är bara människa. Jag är mycket på mitt sätt. Och det är ingen annans handlingar, det är mina handlingar. Det är ändå så att, och även fast de är dåliga eller vad de är, så är de ändå mina.
Ja, men om du tänker om du skadar någon annan? Alltså det är...
Nej, det har jag aldrig. Alltså, jag har aldrig varit där någonstans att jag har gjort illa någon annan så att jag har medvetet skada. Och jag vet, jag körde på en kille som gjorde illa nyckelben en gång i Vetlanda. Det ångrar jag lite grann. Jag tror det var Per Einarsson som nyckelbenen gick i en match. Men annars så har jag aldrig gått in för att skada någon spelare medvetet så, utan att han förtjänar det i och för sig. Om det skulle vara så. Men det kan nästan inte komma ihåg faktiskt att det skulle ha hänt.
Det hände ju lite utanför också. Jag kom på första gången du glömt jackan på krogen och slog sönder rutan för att gå in och hämta den.
Ja, jag frös där. Så ja. Jag tyckte att det var... Och det här är ju en jätterolig parentes. Mm. Lassi Karonen jobbade i vakten eller i garderoben den kvällen. Mm. Sen när vi var iväg på ett tv-program så berättade han att han jobbade i garderoben på Hotell Brage tror jag, eller om det hette Bolange på den tiden. Så det var en liten anekdot. Nej, men det är ju typiskt det. Alltså alkohol och ADHD och så, det brukar inte vara någon bra kombo. Det är inte det.
Ja. Vad är det värsta som hänt utanför då som du känner mest ånger för?
Ja, alltså... Det är väl kanske ändå det som man kände mest ånger för ändå. Det var nog när barna, tvillingarna skulle komma. Victoria hade skickat sms och vi var på tre månader tills hon skulle fylla eller skulle födas. Och vi var på en fest med Tillberga. Och jag fick ett sms att Victorias, min flickväns hjärta hade börjat rusa. Så hon var... åkte akut upp till sjukhuset. Och jag skulle ta mig dit upp och vi hade druckit lite för mycket faktiskt. Så jag tog en cykel, fick inte tag i taxi, jag skulle cykla upp. Och sen halva vägen upp där så kom det upp en polisbil bredvid och skulle stoppa mig. Och då säger jag: polis, potatismos. Nej, det sa jag inte. Jag sa inte det. Utan jag sa något annat.
Ja.
Och de prejade mig och så att jag ramlade i backen. Och sen så, då blir det ju liv. Så är det ju.
Mm.
Det ångrar jag, men liksom, jag är inte ensam i skuld i den där frågan, det är jag inte.
Nej.
Men det ångrar jag naturligtvis. Ja. Att det hände och eftermedlet till allt det där också.
Mm.
Men det hade, både jag hade kunnat handlat annorlunda och även polisen.
Hur var eftermedlet då?
Ja, jag blev dömd för hot mot tjänsteman.
Mm.
Och fick böter och sådär. Så att det är ingenting som man är stolt över och det är ingenting som jag kan rekommendera någon annan att göra. Men det är ju lite också jag, tyvärr.
Mm. Papporna som är poliser, åtminstone en av dem under lång tid. Vad sa de till dig? Lyssnade du, eller han, Jan då, till dig när det här hände? Eller när såna här saker
han levde
hände?
Faktiskt inte när han...
Nej,
han hade dött. Så att... men han hade nog förstått mig. Det hade han gjort. Samtidigt som man annan naturligtvis tyckte att det var tufft. Och det, man kan ju fundera i den situationen som det är idag överhuvudtaget också. Polis, hela den biten med våldet som klingar på nu och bara eskalerar i Sverige. Liksom vilken tuff situation de har. Så det är klart, det är inte lätt att göra rätt varje gång. Det är, inte, det är nästan omöjligt att göra rätt varje gång. Så att, och ibland så måste det få bli lite fel. Så att, annars så går det inte att jobba som polis heller. Utan det blir fel ibland. Jag säger inte att det blev fel i den situationen, men... för att den apparaten ska funka så liksom behöver man vara rätt så strikt.
Dricker du alkohol idag?
Ja, det gör jag. Men inte på samma sätt som jag gjorde på den tiden. Utan jag blev äldre också. Och sen så har jag faktiskt gått hos en terapeut och tittat på de där bitarna. Och KBT, kognitiv beteendeterapi. Men jag är inte nykterist. Nej, det är inte.
Vad har du kommit fram till under terapin?
Ja, att jag alltså, i samtal med en terapeut att bestämma sig för saker och ting. Vad är det som är bra för mig, vad är det som är dåligt för mig? Och, alltså rent konkret bara, vad är det? Ja, det är två glas vin eller en whisky och en öl. Det är liksom, sen ska inte jag dricka något mer. För det är inte bra för mig. Så här. Och för det mesta så klarar jag fortfarande det, men inte alltid.
Inte alltid, nej.
Nej.
Ja, till Västerås då, berätta om de här fantastiska åren. Ni dammsög i stort sett bandyvärlden på talanger. Hur är stämningen i ett sånt här fantastiskt lag eller fantastisk förening som ni var under den här perioden? Hur är det att vara en del av ett sånt bygge?
På den tiden, det var på något sätt, när man kom hit så var det så självklart att man var nummer ett och att man var framgångsrik, så det satt ju väggarna redan, det gjorde ju det. De hade vunnit några guld där 89 90 va. Sen så var det lite torka. Sen så när jag kom 92-93 så vann vi på en gång. Och någonstans där så började ju ändå den riktigt starka kulturen att byggas. Och det var väl Leif Klingborg hade ju varit där innan och Ola Johansson hade börjat liksom arbeta med de alltså pedagogiska sakerna, som det här med att ta tillvara på gruppens kunskap, om man säger så. Så att gruppen var väldigt stark och gruppen tilläts bestämma i stora delar vad som skulle hända, hur skulle vi göra det. Sen så gav vi mandat till ledarna att driva igenom alltså processen som vi hade bestämt att vi skulle göra, liksom de målen som vi hade själva satt upp. Så att vi sa saker och ting som vi ville göra och det backar man ju inte ur ifrån. Men däremot om man har en ledare som säger, en styrelse som säger att det här ska göras, då är det lite lättare att backa ur. Så vi var väldigt starka och kraftfulla i det, och att det fanns så mycket bra kunskap i gruppen också som fick vara med och påverka alla besluten egentligen. Och när man vill påverka sina egna beslut, så det är klart då är det jävligt kul att hålla på med idrott. Och jag tror att även i arbetslivet så är det väldigt kul. Det är lite svårare då liksom, när man har stora bolag där det är tusentals anställda och får det där att funka. Men så vi bildade en stark kultur, gjorde vi. Det var så självklart för oss att gå till en final och alltihopa, så vi hade liksom målat upp bilderna hur det skulle se ut på festen efteråt och problemen med vakten kanske på
var du kanske som hade målat upp det.
Ja. Ja, men så klart var det liksom att vi skulle ta oss hela vägen. Jag kommer ihåg en sak, första året jag var med och spelade så var vi på att spela World Cupen i Ljusdal. Så var vi i semifinal, så det var ju rätt sent på kvällen där jag gick, så sa jag till dem, det här tror jag är första året. Men fan, ska vi göra om vi åker ur nu då? Ska vi inte städa ur stugan nu om vi åker ur liksom? Så vi klarar om vi, så vi tjänar lite tid. Och alla de här som hade varit där något år innan mig tittade på mig, är dum i huvudet, vadå städa ur stugan? Vi ska ju spela final imorgon. Vi ska inte städa ur någon jävla stuga. Och jag bara, ja just det, så kan man också tänka. Så att liksom man hela tiden förberett sig för, det är klart att sannolikheten att lyckas är mycket större då om man, liksom, om man har de bilderna i huvudet redan innan liksom.
Ja, det var en fin beskrivning. Man brukar säga att det sitter i väggarna. Här fick vi jättebra beskrivning.
Ja, visst, på vad är det som sitter i väggarna och vad är det som görs liksom. Men det kommer inte av sig själv, utan, och då skapar man ju kulturbärare. Så att många av de här, Så det jag brukar säga det ibland om jag är ute och föreläser. Det har gått bra för oss som har haft så mycket bra ledare så här. Mm. Framförallt Hasse Johansson och jag. Hasse Johansson alltså är förbundskapten för världens näst sämsta bandylandslag Kina. Och jag är förbundskapten för världens sämsta bandylandslag Somalia.
Ja.
Så det har gått bra för oss vad det gäller ledarfrågan.
Ja.
Vi har fått mycket med oss naturligtvis. Men det är också en anledning till varför vi är förbundskaptener för de lagen också. Mm. Så är det. Många som har varit här alltså, som har blivit duktiga ledare.
Mm. Kulturbärare sa du, berätta om gruppen. Var det hårdare på träningen på match ibland? Eller hur gestaltade
det sig? Det var hårdare på träningen på match.
Ja.
Så var det faktiskt. Det var ofta slagsmål på träningen.
Mm.
Men det var för att vi ville så mycket. Och vi kunde faktiskt hantera det där. Att det blev liksom inte, det var hårt på träning och det kunde bli slagsmål på träning och riktigt uppfäckning liksom. Men när vi gick därifrån så var vi nästan kompisar varje gång.
Ja.
Men vi visste vad vi ville. Vi ville vinna matcherna sen. Vi ville ju gå upp liksom på festen efter finalen för vad vi hade vunnit liksom. Så att det där var så alltså, när vi inte var överens om saker och ting liksom på träningen så där och vi tyckte illa om varandra. Det är liksom det var inte illa nog för att liksom få det och liksom gå hela vägen utan vi kunde knoppa av det där så kunde vi i alla fall spela tillsammans och funka jättebra tillsammans ändå.
Mm.
Men det var vi fick ju ut max varenda träning. Och det känns inte som man får idag när jag tittar på träningar riktigt. De är lite rädda för att gilda sig. Det är lite så. Utan det är de lagarna som spelar lika hårt på träningarna eller hårdare på träningarna än på matcherna. Det är de som liksom går längst. Det tror jag.
Förutom du då under de här åren i Västerås. Vilka var de som kulturbärarna som du sa det, som satte upp reglerna och nivån?
Det var ju naturligtvis Hasse Johansson, det var jag ibland, alltså så. Det var Johan Olsson som har 7 SM-guld, Göran Rosendahl, Christer Kaka Karlsson. Det var de här lite som var äldre naturligtvis. Och sen vissa spelare som kanske inte sa så mycket egentligen, men liksom, när vi kom ut på plan så visade de med att göra sakerna. Det är det som är en kulturbärare egentligen. Det spelar ingen roll vad man säger. Utan det som spelar roll, det är vad man gör. Om man gör rätt grej ute på banan, då är man ju en kulturbärare. Och visar med att göra, inte med att snacka. Utan man visar med att göra. Det är de bästa. Det är det jag tycker är så häftigt när jag tittar på fotboll och kollar på. Jag brukar ha 2 exempel på det. Jag brukar ha Roy Keane i United och Paul Gascoigne när han spelade i engelska landslaget. Gascoigne när han blev avstängd i ett VM. Han skulle inte få spela finalen. Han skulle inte få spela finalen för han hade fått ett gult kort. Och han började grina. Och sprang på banan och grina och var rätt så dålig. Och de gick inte till final heller. Roy Keane skulle inte få spela Champions League-finalen. Men han var den som jobbade absolut hårdast och var den bidragande faktorn sen efter han skulle veta det. Som gjorde att de gick till final i alla fall. Det är som skillnad. Man skulle ju vilja vara Roy Keane och inte Paul Gascoigne i det avseendet.
Ja, 2 riktiga vinnarskallar. Var kommer det här drivet ifrån? Det här drivet att vilja vara bäst i stort sett jämnt på träning, på match, att vinna SM-guld på SM-guld, VM-guld på VM-guld och under så lång tid. Pelle, vad kommer drivet ifrån?
Ja, den undrar hur många det är som har fått den frågan. Och jag tror aldrig att man får något riktigt bra svar på det. Det är det som är så jäkla häftigt. Att vi lämnar den obesvarad. Eller vad gör vi för någonting?
Ja.
Den finns bara där.
Men och berätta om känslan.
Det är ingen, alltså, känslan är nästan otäck.
Ja.
För det är en sån liten bubbla man är inne i. Och man är nästan förblindad av situationen som man är just i då. Och den uppstår ju där hela tiden. När det är, för mig var det när det var en boll i närheten. Liksom. Kämpa om bollen, det är det som är grejen. Tänk liksom när man kan nå dit, kämpa om bollen eller kämpa om pucken eller vad det nu är för någonting, att det är liksom i situationen att vara här och nu, att ge allt för att få tag i den där bollen och sen spela den till någon kompis och tycka att det är fantastiskt kul och kunna överraska sig själv lite grann i det också. Men det finns nog inga bra svar på det. Den som, om det finns något idrottspris eller Nobels idrottspris, den som kunde svara riktigt på det, skulle nog få det.
Berätta hur det känns att vara i den där bubblan när allting stämmer. Du liksom, du bara dominerar hela föreställningen och du känner ju någonstans hur jäkla bra det går. Och alltså, Går du att beskriva eller, hur det är att vara liksom så, ja, så inne i situationen liksom, så att du, ja, jag vet inte hur jag ska förklara det. Du vet, förstår vad jag menar?
Ja, precis. Alltså, det är också en sak som alltså är så otroligt. Man behöver nog vara där för att förstå den. Jag vet inte om... Det är nog inte så många gånger man har känt det heller, men de få gångerna man har känt det så känns man ju... Man känns oövervinnlig på något sätt. Det är, vad än jag gör nu så kommer jag lyckas med de här sakerna. Egentligen ska det inte gå att göra de där grejerna, men det går i alla fall. För man på något sätt utstrålar någon självsäkerhet eller vad det nu är för någonting, men de har inte bara, man får kämpa för att hitta till de där lägena, så är det. Och ibland så uppstår de, och det ska man ju vara glad för att man fått uppleva några gånger. Man längtar tillbaka. Ja. Jag tror att alla som får den här frågan nu, alltså, det är liksom den största alltså, bekräftelsen på något sätt. Alltså, det tror jag, i alla fall som idrottsman och som, inte som människa kanske, men som idrottsman man kan få liksom, när man får till den där känslan. Och det, jag tror alla någonstans i något läge har fått den där, oavsett på vilken nivå man befinner sig, så får man i det där läget, fan vad jävla vad bra jag gjorde det där.
Så växer upp kammen
och, ja, och sen så åker man på en smäll, ja. Och sen är man nere på jorden igen.
Har du någon minne från någon sån där match när du, liksom, så du kan säga det där var min bästa match? Det behöver inte vara en VM-final eller SM-final, men alltså, sån här, någon sån där match där du bara känner att jösses.
Ja, jag har en, alltså, kan det vara 1979 Läkerol Cup brukar jag vara. Jag skötte hårdaste skottet. Jag var alltså 13 år då, eller kan jag vara 14 kanske. Jag skötte hårdaste skottet jag skjuter någon gång. Och sen så efteråt så får jag såna jäkla hybris. Jag får det. Så jag bara åker omkring ute på iskrim. Fan vad hårt jag skjuter. Vad hårt jag skjuter. Och jag vet mina lagkompisar åkte bredvid och sa, vad håller han på med? Så de tyckte att det nästan var skämmigt. Så den grejen brukar jag faktiskt ta upp faktiskt. Men sen är det ju naturligtvis de stora matcherna det är. Men ändå, de där små grejerna är också, har ju sin skärm de också. Första gången man var med i tidningen liksom. Någonstans där så kanske det är starten till alltihopa liksom.
Ja. Är det viktigt med bekräftelse?
Ja, det är ju det. Det får man säga vad man vill om, men det är klart att alla vill bekräfta det. Det vill man ju. Och speciellt när man är yngre och lite osäker och sådär, så lätt att man identifierar sig bara med en sak, och just då så var det idrotten, det var det som var viktigt att få bekräftelse för, att man var duktig och att man dög. Och det ser man ju idag, att de som tror på sina spelare även fast de gör dåliga matcher och bekräftar dem liksom, och visar verkligen att man tror på dem, att de får, att det är kontinuitet och att det är liksom uthålligheten som är viktiga, de lyckas ju ändå, de gör ju det, även fast de gör dåliga matcher och de får förtroendet så, och de blir bekräftade, så då blir det bra. Men jag tror inte alltid att det är så, tyvärr. Men då kommer man till ett annat kapitel. Det är inte alltid lätt att vara ledare.
Nej, vi kan komma till det sen. Du är ledare för Somalias landslag. Bara en sån sak. Du, vi kan inte gå igenom alla de här fantastiska ögonblicken i Västerås, men vi får väl försöka summera kapitlet VSK då, som gav 6 stycken SM-guld. Vilket värderar du högst utav dem?
Det blir ändå första, det blir det ändå. Kommer det från Vänersborg och Falun och spelat 6 år i elitserien och visste väl inte riktigt vad, hur man gjorde för att vinna, och så komma hit och vann första året och gör 2, avgör semifinalen mot Sandviken i Sadden och sen avgör finalen i Sadden också samma år. Så det är klart att det rankar väl nästan högst ändå, det gör jag. Det är inte många som har haft de möjligheterna. Och få slå dit den sista, den som har rört bollen sista gången i en match, och sen är den slut, och sen är det 5-4 vinst. Det är klart att det slår någon kanske högst.
Studenternas?
Ja, 5-4 mot Boldek 93 måste det vara då.
Vad säger de på handifinalen när vi ändå inne? För nu börjar jag tänka på studenterna så här, och det gör väl säkert du också många goda minnen. Innan dess var det ju Söderstadion. Det är ju en verklig happening det här med det är så svenskt som det bara kan bli, SM-finalen i bandy. Hur ser du på den? Nu flyttas den runt, han har varit på Friends och pratas om att ska tillbaka till Uppsala. Hur ser du på SM-finalen i bandy? Var ska den spelas?
Det är jätte, alltså den ska spelas där de har störst uthållighet, där man har störst förutsättningar för att bygga någonting kring SM-finalen. Där ska de vara, och det har de väl inte lyckats. Nu var först på Friends. För sig så var det nästan 40 000 på den första finalen på Friends mellan Hammarby och vilka spelar Hammarby åt, det är så många år sedan, jag
glömde. Var det Bollnäs? Nej, det var Sandviken var det.
Ja, det var det. Och Hammarby vinner. Nu mycket större än så blir det kanske inte än 40 000. Vi trodde ju det när de byggde Friends att det skulle kunna vara 50 000. Och gör man ordentligt jobb med arrangemanget runt omkring och man har stöttning så där, så kan man säkert nå dit, det tror jag nog.
Rätt lag också.
Ja, rätt lag framförallt. Men man tycker då, liksom, även fast det skulle vara Bollnäs som spelar mot Edsbyn, så skulle det kunna vara 50 000 på det, i alla fall. I en match om man gör rätt grejer runt omkring. Men i Stockholm, det har inte riktigt slagit ut, och de sista åren som har varit på Söderstaden har det varit alldeles lite folk. Med lag som man trodde skulle kunna dra jättemycket, som Villa, Västerås till exempel. Man trodde att det liksom, nu blir det ju liksom, nu är det lapp och lucka, nu är det 30 000 och full liksom, men inte ens nära. Så att någonstans så har man nog kanske inte gjort jobbet på bästa sätt marknadsmässigt och få dit. Jag kan tänka mig liksom det här som man tittar på en SM-final innebandy eller vad det nu är, hästhoppning, och liksom att det är idrottstjejerna och idrottskillarna, att det är de som går dit och kollar liksom. Och så många idrottstjejer och idrottskillar finns det ju som skulle kunna fylla, absolut. Men studenterna och Uppsala har ju en tradition, och jag tror de kommer göra jättebra i år, och att det kommer vara en 7, 8, 9, 10 000 till än vad det var sist när de spelade på Tele2. Traditionens makt är ändå rätt så viktig. De var ju där många år, och många identifierar ju bandyfinalen med studenternas fortfarande när man pratar om bandyfinalen, även fast man har varit på Friends och Tele2.
Jag önskar ju som åskådare att vi ska få till det ungefär som FA-cupfinalen i England. Den ska spelas på, i det här fallet är det ju Wembley då i England, men att det ska spelas på en nationalarenan på något sätt, nationalarenan för bandy. Och att det ska alltid vara så på något sätt. Nu har vi hoppat runt lite, så den själva magin det, kanske är lite bruten, men ja, det går ju bygga igen.
Det går att bygga den, men det är farligt när man inte har kontinuitet och när man inte får, att man ger den inte tiden. Det kanske inte gick att ge den tiden heller på Friends eller på, alltså marknadsmässigt med priser och avtal och så vidare. Så att, och nu kommer det spelas utomhus, så är det. Och då kommer ju andra aspekter in nu. Men jag är inte främmande. Jag tycker det är häftigt att bandy utomhus. Det är ju...
Ska bandy spelas utomhus? Sibirien. Om man minus 25.
Nej, det ska inte spelas där, för då går det isen så dåligt och sådär. Men alltså, annars om man tittar på potentialen med snö utomhus, bredvid vitt, ljust, sol, eldar, bandyportföljer. Alltså det där, om man nu kan få den unga publiken att applicera och ta åt sig de bitarna, så tror jag man har framtid att spela utomhus också. Men det är inte så många som, utan det är ju mer det gamla gardet som fortfarande går då, så är det. Men jag tycker att det är fantastiskt när det är som bäst utomhus, och då slår ju det allting, det gör ju det. Även för publiken tror jag det gör det. Men rent speltekniskt så är det klart att man kan prestera bättre bandy inomhus, så är det. Men det kanske inte är det som är det viktiga. Det finns andra värden liksom runt omkring som jag tror är minst lika viktiga.
Ja, traditionen är ju väldigt stark.
Ja.
Sen så säger ju många att bandy som tv-sport är svår, för vi ser inte bollen, va? Det är hörna, pang, och så jublar aldrig.
Men jag ser fan inte bollen eller pucken i hockey heller ibland liksom, när den kommer. Men då använder man ju sådana annan teknik, att man kan visa med streck och alltså slow motion, och man visar.
Ja.
Men det handlar om resurser, det handlar om vilka som filmar. Så när det är riktigt skickliga filmare och man har tillräckligt mycket kameror och sådär, så kan man göra riktigt bra produktion. Men det är så stort och pengarna finns inte där. Alltså fotboll, det, man kan ju se hur bra som helst, men hur många kameror
stor,
finns det?
Stor boll också.
Ja.
Att det... du lämnar 2004 Västerås för Sandviken, varför?
Ja, det var i den situationen som vi pratade om tidigare. Det var jag straffade ut mig själv egentligen.
Sa klubben att vi vill inte ha det här längre?
Ja, mitt kontrakt gick ut också. Så att det var inte det att jag inte fick förlängt eller, utan det gick ut och det var nog rätt tid kanske att bryta. Det hade varit 12 år i klubben och sådär. Var väl lite trött både på mig själv och på jag skrev ett kontrakt med att gå till Ryssland då det året för mening, men jag fick ju en rätt så lång avstängning, så den där enda gången tror jag det skulle gälla en avstängning som är i Sverige även när det gäller i Ryssland, det var när jag blev avstängd, så att jag skulle inte få spela där heller förrän efter 9 år, så att nu, då backar vi ur det där och så blev det Sandviken istället.
Hur var det komma till Sandviken då, Stålmännen?
Det var ju speciellt, det var ju det. fansen där var ju inte överförtjusta kan man säga.
Nej, det var inte.
De presenterade mig på travet tror jag i Gävle. Och, nej, det var inte, det blev inte riktigt bra, men det funkade ju. Ja. Det gjorde ju det. Och vi tog oss till final, men och jag trivs jättebra med både ledarna och spelarna. Så att det, annars skulle jag aldrig kommit dit. Utan det var ju spelarna som ville att jag skulle komma dit och vara med dem en säsong där, minst. Men det blev bara en säsong.
Ja. Och sen flyttade du tillbaka till Västerås och så blev det Tillberga i 7 år, va?
Ja, det var 7 eller 8 år var jag i Tillberga.
Ja.
Det blev så länge, jag har nästan glömt det. Så vi hade ju, spelade ju i ja, det var ju division 1 på den tiden hette det, tror jag.
Ja.
Men vi tog oss väl upp första året.
Och sen fick du då som världens första bandyspelare tröjan upphängd i taket i ABB Arena här i Västerås, nummer 20.
Mm.
Hur kändes det?
Jo, det var ju häftigt. I alla fall, jag vet inte om man tänkte på det då, att det var första tröjan som hade hängts upp. Och jag vet inte hur många det är som har hängts upp efteråt heller. Det ser rätt så liten ut, tröjan där inne i stora arenan.
Ja, men den hänger där! Ja. Den hänger där! Det är det...
Ja, nej, det var det, är klart att
det är ett erkännande ju. Det är ett enormt erkännande.
Jo,
men
det är ju, ja. Absolut, du visste det så. Det undrar man ju alla som, ja, men just det här med att banden kanske var lite klen på att ta hand om sina gamla profiler, att man liksom, det har man ju varit bättre på i hockey man, och i fotbollen liksom. Framförallt hockeyn skulle jag vilja säga, för jag tror inte fotbollen var speciellt bra på det heller. Däremot hockeyn var det duktig liksom, det tror jag också en bit varför hockeyn har lyckats lite bättre än vad många andra sporter har gjort. Liksom att många som är kvar, de blir ledare eller tränare. Det finns i och för sig lite pengar som man har kvar, kan kvar och ha kvar dem som ungdomsledare och ungdomstränare. Liksom. Men de har, och det är klart, det har man ju fått från NHL. Liksom att det är den kulturen som har kommit hit. Och den kulturen finns ju ingen annanstans i band.
Ja, du har vunnit allt som går att vinna i band. Du debuterade i elitserien 1986. Vad värdesätter du mest från dina 26 år som elitspelare?
Ja, men alltså, man kan ju tro att det är gulden och framgångarna rent sportsligt och sådär. Och det är ju en del i det hela, men när man har hållit på 26 år då, någonstans så är jag mest stolt över att jag för, vad är det, hur många decennier är det liksom som man har hållit på? Idrotten och sporten har ju förändrats jättemycket under den tiden. Så att jag tror att jag är mest stolt över att jag har lyckats påverka och förändra utvecklingen av hur man spelar band under den från 80-talet till 2012 eller vad det var.
Hur menar du då?
Nej, men att man var med och påverkat utvecklingen och att även kunna vara med och kunna hänga med i utvecklingen i en sak under så många år. Det är ju bra, jag tycker att det är bra. Men jag tycker att jag har varit med kanske att drivit utvecklingen under de åren. Det är jag nog kanske mest stolt över.
På vilket sätt tycker du att du utvecklat sig mest under den här tiden som du har hållit på? Det är ju faktiskt ett fjärdedels sekel, mer än så som du skulle ha spelat på elitnivå.
Ja, men det som har utvecklats mest är att man har använt sig av alla som är ute på plan. Och även de som startar på sidan då. I bandy får man ju byta med 4 stycken avbytare då, som kan gå in och ut i spelet. Ungefär som handbollen då. Och det är klart att det, på min tid när jag kom fram, så då kanske man spelade med 4 spelare då, resten spelar lite granna. Och sen så har ju det förändrats då. Ja, men helt plötsligt så spelar man med 6 spelare och så är det 4 som spelar lite då. Och sen så går det till att 10 utespelare är väldigt skickliga, så att det är så mycket svårare att göra saker och ting idag än det var på den tiden när jag började. Så den utvecklingen har ju liksom gått från en enorm utveckling. Och sen också att det går så mycket fortare. Och det är ju en frukt av att det är fler som är med. Att det går att vara med under den tiden och ändå vara med och påverkat det och bidragit till att liksom utveckla sporten, det är jag nog mest stolt över. För det tycker jag att jag har varit.
5 VM-guld. Ryssarna var ju omöjliga när du och jag växte upp.
Ja.
De var omöjliga. Det var nästan som hockeylaget.
Ja.
Men den muren rev så att säga, det blev möjligt, och du är ju ett exempel på det med 5 VM-guld. Jag berättade om den här landslagsresan som har lett fram till att du är stor grabb.
Ja, men det är ju också en sån bild att vi blev ju mer och mer professionella här, fast de flesta, eller nästan alla jobbar ju som håller på att spela bandy. Det är ju nästan ingen som liksom bara lever för att spela bandy. Och så spelar man mot ryssar som är professionella, som bara spelar bandy. Så någonstans, vad är det vi behöver göra för att kunna nå ikapp dem? Vad är det vi behöver bli bättre på för att... För professionella kan vi inte bli då. Utan ja, då lär man ju vara smartare på något annat sätt. Och lite där var ju nyckeln till att bli bättre tillsammans. Och vara mer överens om hur vi skulle göra. Så att man fick ut mer av det här laget än vad motståndare laget fick. Och framförallt smartness då. För vi var ju inte riktigt lika bra åka skridskor. Sköt kanske inte lika hårt sådär. Så vi underlägsna i vissa saker. Men skallen var vi betydligt bättre tillsammans. Så att vi kunde liksom... Vi jobbade ihop på ett helt annat sätt än vad det ryska laget gör och gjorde fortfarande faktiskt. Fast de också har utvecklats på den sidan, men inte lika fort som Sverige har gjort. Det var ju det som möjliggjorde naturligtvis att vi kunde slå dem. Att vi var bättre tillsammans än vad de är.
Det är så många bandyspelare. Det är en enorm bandykultur i vissa områden där i detta enorma land, så är ju bandyn gigantisk. Ja. Berätta.
Ja, men alltså, när man kommer till Sibirien, i Moskva har det ju inte varit speciellt, det kanske var någon gång där på 70-80 som det var både Dynam och de som var duktiga band också, men annars är det Sibirien, det är ju Novosibirsk och Ulyanovsk och Jenisej, det är ju
Khabarovsk,
Krasnojarsk och Khabarovsk som idag är det ju. Khabarovsk hade ju varit bara ett armélag länge, men nu är vi de som leder utvecklingen egentligen där borta, de som har mest pengar. Ligger nära Asien och de har mycket business där, så det finns rätt så mycket pengar. Så att men och det var det fanns väl inte så många sporter där borta, men det var fotboll på sommaren och så var det väl bandy och väldigt lite hockey. Och det blir så, man kan jämföra med Edsbyn, det finns inte så mycket en bandy i Edsbyn heller, det är därför det blir bra, så de suger upp alla talanger, alla börjar med det där. Och så tror jag att det var det för Ryssland. Men går du i Moskva idag och säger att du spelar bandy eller hockey mitjong som det heter, så är det ju ingen som vet vad det är, nästan är. Men går du, åker du till Sibirien, så då vet alla vad det är. Så att det är ju en stor kultur där borta, så är det. Men kallt.
Ja, det är kallt.
Ja.
Hur mycket tänker du på det faktum att du var kanske något år, några år sen, alltså för att få ta del av ja, pengarna i bandyn i Ryssland? För det blev ju, vi började exportera spelare. Ja. På din tid så kom de hit, men under en period så gick ju svenska spelare dit.
Ja. Det är klart att lite surt sa det här, men lite så är det ju. Man hade velat tjäna lite pengar på sin idrott, så är det. När man hörde de fick $500,000 kanske för en säsong, och jag vet Svechnikov kanske, jag vet inte hur mycket pengar de tjänar på en säsong, men kanske hade en 4, 5, 6 miljoner i fickan. För man betalar ju ingen skatt i stort, så det är 13% skatt då egentligen på, men det vet man inte hur mycket det är som kommer in. Men då blir det lite pengar om man spelar ett antal år, så att det är ju härligt. Och lite avundsjuk är man, men samtidigt så är det ju härligt att det är vissa som har fått, och att det då också finns drömmar för de här som börjar spela bandy, att det finns den möjligheten att man skulle kunna bli professionell i Ryssland. Just nu så ser det dåligt ut om ekonomin är som den är, men liksom det där går ju upp och ner. Man skulle ju vilja att man skulle kunna vara professionell i Sverige då, att man jobbar med bandy på det sättet, att man kan vara professionell i Sverige, men dit är det långt.
Det är så, är det långt till en hel proffsliga?
Ja, det är väldigt långt. Pengarna räcker inte till, publiken räcker inte till. Så att det är svårt att få till det. Och ibland så funderar jag på, ska det verkligen vara så också? Mm. Ska det vara professionellt eller ska det vara på det sättet? Ska det kanske vara helt, man kanske ska betala för att spela band? Ja, men tanken så här liksom, vissa klubbar så där, ja, men man ska ha en tusenlapp i månaden för att spela band eller vad det nu är för någonting i någon lägre division. Men man kan gå åka till en golfbana och betala 1,000 kronor i greenfee för man tycker att det är fantastiskt roligt att spela golf. Det kan man göra. Men man kan inte betala 1,000 kronor i månaden för att spela band. Ja, men alltså om man vänder och tänker på liksom, okej, okay, vad är essensen utav alltihopa? Så vi kanske går till den, ja, men jag kan betala 1,000 lapp i månaden för att få spela band nu. För det är det roligaste man vet. Det är någonstans dit man vill gå egentligen. Jag vet inte om det blir bättre då, men det är en tanke i alla fall.
Det kommer ändå jämföra det med de andra sporterna då, där spelarna tjänar enorma pengar och
ja.
Ja. Du måste ändå träna varje dag.
Ja, eller det måste man ju inte.
Nej,
det måste man ju inte då. Det finns,
men om folk ska komma och titta så måste det vara bra. Ja. Eller bör det vara bra i alla fall. Ja.
Men de kommer inte kolla på en när man är och spelar golf, den dåliga golfen. Men man betalar i alla fall 1,000 lapp för... Ja, men alltså, någonstans där. Jag ska inte säga att jag är rädd, men jag är inte pessimist. Men liksom, Man saknar ju lite den här tiden då när det var amatörer och det var si och så. Och folk pratade om det ändå. Folk var fan, gick ju att titta. Var det inte så? Alla var amatörer i fotbollen, men de var ju fullt på stadion. Var ju fullt överallt. Så det är klart att det går att göra det. Det kanske till och med fler som skulle vara titta om du var amatörer. Kanske men det var det. Riktigt bra.
Ja, kanske det. Jo, vi var i landslaget. Ja, 5 VM-guld. Berätta om den här resan. Debuten, kommer du ihåg den?
Ja, det gör jag faktiskt. Jag debuterade i någon finst ställe, Borgå eller sånt där. Ja. 1987 debuterade jag. Om jag inte minns fel så har jag för mig att jag spelade i Falun och sen så hade jag kört på Ola Johansson här på Rocklunda i en seriematch innan. Och sen skulle vi bli uttagen till landslaget. Så skulle vi åka, undrar om vi skulle åka båt över. Och som nykomling sådär så, ja men då får man ju alltid bo med någon annan liksom sådär. Men någon tar hand om en. Men jag fick singelrum. Apropå vad det här är.
Funderar du inte på varför?
Nej, jag fattar inte det liksom. Fattas det någon här? Eller vet, men jag för mig att jag hade singelrum. Att det var bara jag som bodde själv. Och det var snö och det regnade. Och det var inte den mest minnesvärda debuten man skulle kunna ha naturligtvis. Men jag kommer i alla fall ihåg den.
Sen var det ju bofast i landslaget. Det var ju så bra. Trots att det var lite stökigt så att du fick bo själv, så var det ju så bra så att det gick inte att undvara Per Fosshaug i landslaget. Nej, det gick inte.
Nej, det var tvunget av henne.
Och det blev alltså VM-guld 1993, ditt första. Första gången är alltid speciellt, heter det ju. Berätta om det världsmästerskapet.
Det var i Norge faktiskt. Man spelade i Vikingaskeppet. Mm.
Hamar,
ja. Ja, 92 hade vi varit OS där. Så att man har byggt världens häftigaste skrinnarbygge var det.
Det skulle bli OS 94. Så Lillehammer skulle vara OS 94.
Ja, men jag säger 92, men det var 93. Ja, det var innan OS, ja, alltså. Ja. Ja, det var det.
Ja.
Ja, jävlar.
Ni minns ju när Foppa gjorde målet där och Salo och frimärke.
Ja, precis. Alltså, ja, så det var 94. 90, jag tror 94. Ja. 92, Alberville var det.
92 var Alberville, ja.
Precis.
Ja.
Titta, nu kommer jag ihåg lite i alla fall.
Ja, ja,
ja, men då 93, det var ju Hamar, så då var vi invigd i det där. Det var den där isen på något sätt ändå. Då. Men alltså, jag kom ju hit då. Jag hade gått rätt dåligt faktiskt i klubblaget då i början. Det var ju min första säsong i Västerås. Så var det. Men, och Ryssland var faktiskt inte. De var ju precis, det här var ju alltså efter muren hade fallit och de var ju riktigt på dekis i Ryssland överhuvudtaget. Ekonomin var ju recession där liksom. Det var ju kaos, så de var väldigt svaga. Jag tror att det blev, vad blev det i finalen mot Ryssland? Jag tror vi vann med 8-0 eller någonting sånt där, och jättekonstigt. Men det, jag kommer ihåg Göran Rosendahl i alla fall, som spelade landslaget då med mig i Västerås också. Han gjorde sin första match i landslaget då också, när han backade och skulle ta en boll med sig ut mot sargen, och sen så hade han glömt att det var sargen där, som så man såg bara ben som åkte rätt upp i luften. Det är ett bestående minne jag har. Det vill han inte höra nu, men det får han göra ändå. Men det är klart att det var häftigt att få vara med och vinna sitt första guld.
Ja. Så vann i 94, eller du var med och vann 94, 96, 98, förlåt, 93, 95, 97. Nu läste jag upp SM-gulden. VM-gulden 93, 95, 97, 03 och 05 fick du vara med. Du vann alltså ditt första 93 och ditt sista, får man säga, för knappast, även om du spelar länge så är det väl över nu, så vi säger sista. Det är 12 år mellan det första.
Och på den tiden spelar man ju bara vartannat år också, så man spelar ju inte så många. Nu spelar man ju VM varje år.
Ja. Men 12 år ändå, det är en ansenlig tid mellan ditt första och ditt sista VM-guld.
Ja, och det hände mycket med sporten under den tiden. Det var ju en enorm utveckling, hastighetsmässigt och spelmässigt. Så att det är klart att det var häftigt att få vara med under så många år.
Mm. Vilken förbundskapten var det som gav dig landslagsdebuten förresten?
Ja, det var nog Kurt Einarsson, tror jag.
Kurt Einarsson.
Ja, det var det. Mm. Om jag inte kommer ihåg fel, men jag tror att det var så.
Mm. Man som satt i singelrum också.
Precis.
Ja. är det något utav de här gulden som du minns extra väl, som du känner att
alltså det är ju 2003 där ju. 2003 ändå det guldet, som när man pratar om förberedelse, pratar om planläggning och pratar om alltså den här tillfredsställelsen att bestämma någonting innan, göra det, och sen så den här nöjdheten som uppstår efteråt. Det var 2003. Vi slog Ryssland i finalen med 5-4. För första gången sedan 1981. Man hade ju bara vunnit en gång innan i Ryssland. Det var 1981.
Chabarovsk, va?
Ja, i Chabarovsk. Mm. Första gången Sverige vann guld överhuvudtaget. Sen har man inte vunnit någonting mer i Ryssland. Så det här var ju första gången på många, många år som vi vann 2003. Och det var just den... Då hade jag tackat nej 2002 och kände att det kanske är nog med banden i landslaget. Och sen så träffade jag Kent Hultqvist som var förbundskapten på den tiden och gjorde upp en bra plan över att jag skulle spela på en annan position om vi skulle gå till final.
Mm.
Och skulle spela vänster här. Och det var för att jag skulle kunna sätta Muren bättre i spel, lite högre upp i banan från den positionen. Mm. Och det slog in alltihopa det vi hade bestämt oss för det. Och det är inte ofta det händer liksom, att man får med att lägga planen och utföra planen och sen så sitta på flyget. Det är nästan ena gången att sitta på vägen hem från Ryssland och bara så här, skratta åt hela liksom, grejen. Att, jäklar, det där var häftigt. Nu är det är första gången som jag känner att det här är jag nöjd med. Det här är jag nöjd med. Annars finns, förut har det alltid funnits att det finns mer att göra. Finns mer. Men få gånger man är nöjd. Och det är också en grej naturligtvis. Man ska aldrig vara nöjd, men den gången var jag faktiskt nöjd.
Berätta om rivaliteten mellan Sverige och Ryssland i bandy, för det är ju med något undantag Finland då, men i övrigt så handlar det om Sverige och Ryssland. Hur är stämningen, känslan mellan er och prestigen och allt det här?
Under ett antal år så spelade ju många ryssar i Sverige också, så att det byggdes ju upp när man spelade mot varandra i klubblagen också, nästan när man åkte hem. Och sen så var det var ju Sverige och Ryssland nästan alltid i finalen, så man visste det, så man kunde ju gå och ladda för det där också. Och sen så var ju de lite snabbare och liksom, ja, men det var ju lite, vi var tvungna att vara så jäkla bra och vara spela på gränsen hela tiden för att kunna störa dem ordentligt. Så rivaliteten är ju, den var ju alltså, och speciellt när vi var i Ryssland så var det ju liksom häftigt och det var pittoreskt och det var kallt och ingen ville ge sig naturligtvis. Men
hur är publiken där i Ryssland? Är det applåderar mer när ni spelar bra eller är de enögda?
Ja, ibland så när vi spelade där så var det liksom att de höll, när vi var bättre då höll de ju på oss innan det var färdigt, för då var de så besvikna på sina egna spelare. Men när man spelade i Ryssland på den tiden så var det var ju när man framförallt när ryssarna gick i anfall, så när de kom över halva plan då började ju publiken att skrika. Och sen så blev det bara som en våg, en tsunami liksom, bara skrek högre och högre tills det kom ett avslut. Och då dog det av. Och så gick, så att de var ju nästan tvungna att gå fram också, för åkte de hem med bollen, vilket de aldrig gjorde. Så att det var ju anfall på anfall på anfall, och man hörde den här ljudväggen som kom liksom varje gång. Så det var, och sen så var det ju, fanns ju inga färger på den tiden. Det var ju grått, 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 grått. Och så rökte de ju, så det var mycket rök. Och så var det ju från andningen också naturligtvis som kom upp. Och så alla pälsmössor och grejer. Så, och så det där livet. Jag fattar inte hur man busvisslar och sen så bara kom den där väggen utav ljud.
Det var enormt mycket, många människor på matcherna också.
Ja, ja, det var alltså minst 15-20 tusen människor på finalen när vi spelade där borta. Och Rosia var ju nästan det här mellanåret när man spelade turnering. Mm. Då var det nästan ännu mer.
Mm.
I Moskva var det däremot inte så mycket.
Nej. Om du fick skriva din egen scoutingrapport som bandyspelare för någon som är lite yngre som inte har sett dig i glansdagar, hur skulle den scoutingrapporten se ut?
Alltså om mig själv?
Ja, om dig själv.
Om mig själv. Explosiv spelare, men även relativt uthållig, skulle jag skriva i scoutrapporten. Sen så blev det något så ändå att, alltså individuellt skicklig, men använde den skickligheten till att göra andra bättre. Tidigt så fick jag, när jag kom till Västerås framförallt, så fick jag ändå hjälpen utav Ola Johansson liksom, att förstå det här sambandet med att om man föder sina spelare som är runt omkring en, så kommer de tillåta dig att vara riktigt bra. Gör du inte det, så kommer de inte tillåta dig att vara riktigt bra. Så slå den här passningen, slå den här enkla, gör de här enkla grejerna, för då kommer de göra allt för att du ska få vara så bra som möjligt. Så att någonstans där tror jag att jag lärde mig rätt tidigt att, även fast jag hade ett bra läge att göra saker själv, att gå emellan och göra en dragning, så satte jag några enkla passningar, så att jag gjorde många andra bättre.
Mm.
Det skulle nu stå i scouting-rapporten.
Var det därför de var så förlåtande mot dig, trots dina övertramp och vad ska vi kalla det för, tuppjuck, så för att du gjorde folk omkring dig bra?
Ja, för att jag var alltså på sätt och vis en egoist, för jag ville ju vara så bra som möjligt, vara bäst. Men jag förstod oftast vad det innebar och för att kunna vara bäst också, att det var att göra de andra, för att vinner vi matcher så syns det mycket mer att man är bra. Förlorar man matcher spelar ingen roll hur bra man har varit.
Hur länge grävde du ner efter en förlust? Det är naturligtvis olika, en tisdag i Motala eller en final, men alltså rent sådär generellt.
Jag var nog grinig i flera dagar, det var jag nog absolut. Och var, om det var en finalförlust i en SM-final, då var, kunde det vara månader. Det kunde det vara. Men när man fick hålla på och vara ute och åka och träna igen, så glömmer man det rätt så snabbt sen. För det, liksom, det kunde nästan vara lika roligt på en träning liksom, som en viktig match.
Om du tittar tillbaka på de här 26 åren, finns det något eller några minnen som ja, du känner lite extra för, eller som du tänker lite extra på? Det kan vara positivt eller negativt.
Ja, alltså.
Alltså, för det är ju en, jag vet att det är en svår fråga, för det är 26 år, men ändå.
Ja, alltså det finns så mycket grejer, men jag kommer ju naturligtvis ihåg den säsongen när jag spelade Tillbergen då, när jag fick mina första barn, tvillingar. Att jag var alltså 41 år måste jag vara. Då när jag fick 41-42 var jag, gjorde jag 35 poäng på 20 matcher. Som 42-åring som nu.
Gick du på rus då som farsa?
Ja, jag var kanske glad att få komma hemifrån, eller jag vet inte vad det var för någonting, eller om jag kände att nej, men nu måste jag vara bra, jag behöver vara riktigt bra för att vi ska klara av den här säsongen överhuvudtaget. Det var ju sista året innan det blev inomhushall också på Rocklunda, så att, det kommer jag naturligtvis ihåg. Sen alltså, matchen mot Baltic när det var 6000 pers på Rockis, det kommer man ju också ihåg, så här. Men jag skulle kunna rabbla många som helst.
Ja, det finns några stycken som sagt. Vem är den bästa spelare du spelat med?
Alltså den bästa och den mest geniala spelaren som jag ändå har spelat med, då tänker jag både landslag och klubblag, så är det nog Magnus Muren ändå. Det är den största talangen, och fick ut otroligt mycket utav sin kapacitet. Det fanns saker och ting som han har kunnat gjort bättre naturligtvis, men ja, det är nog den, alltså de här udda sakerna, att kunna göra saker och ting och vara bäst när det var som viktigast och sådär. Det är nog Magnus Muren faktiskt.
Vem är den bästa du spelat emot då? Det kanske är Magnus Muren också då?
Nej, det är det faktiskt inte. Den bästa som jag har spelat emot, den som har, alltså, kanske inte den bästa spelaren tillsammans med sina lagkamrater, men det finns ingen som har varit så överlägsen som Sergej Lomanov senior.
Senior, ja.
Alltså, det var ju en. Och det kommer aldrig hända igen. Ja, men det är typ Gretzky i hockey.
Ja,
alltså,
fantastiskt.
Att kunna, han vann ju mot Sverige själv. Idag, det skulle vara helt omöjligt idag, men det var ett monster. Och pojken hans är ju inte lika bra, för han är inte lika överlägsen. Men påminner ju jättemycket om sin pappa. Men senior, det var, ja, han var otäckt bra. Så. Alltså det var, alltså, oj. Och Garva åt det till och med så jävla bra. Nej, det är ju den överlägset bästa genom tiderna.
Vem är den bästa tränare du haft, eller den som betytt mest för dig?
Ja, den som på något sätt har liksom satt sig mest i kroppen på mig och ändå fått mig att kanske inte fatta det på en gång. Sådär. Men det är, man är rätt så trögtänkt. Men det är klart att Ola Johansson kanske är den som har ändå betytt mest för min utveckling över på lång sikt, så där, även då när jag kom till Västerås. Men framförallt så här när man börjar bli lite mer eftertänksam och är lite bättre på att reflektera, så förstår man mer nu hur vass och hur skicklig han var. Så det är klart, jag tror att det är det.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you.
Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Innan vi lämnar din aktiva karriär, är det någonting som vi, det finns ju så mycket som du är inne på, det finns,
jag skulle i och för sig vilja, nu när du ändå på med det, ja. Så skulle jag ändå säga Kent Hultqvist, men det kanske inte alltså rent bandymässigt, men som mänsklig, alltså jag tror på sin spelare och tror på människan överhuvudtaget och stötta, så är det väl Even Steven emellan, för det är människan en sak och spelaren en annan sak. Så att Ola Johansson och Kent Hultqvist måste jag nog säga.
Ska komma in på din ledarkarriär tänkte jag också, men jag tänkte på det här med du sa jag lider av klockren ADHD.
Ja.
Varför blir så många som har ADHD jättebra i sport, tror du?
På något sätt så tror jag att det är en förmåga som man har att kunna göra saker och ting i ett högt tempo. Att kunna avståndsbedömning, att skilja på när man ska göra vad, ofta med en boll om man säger så, när skapa sig tid till någonting, att se luckor, möjligheter, att det är någonting med ADHD där som gör att man är lite snabbtänkt, mer snabbtänkt i de situationer än vad andra är.
Vad är ADHD för någonting?
Ja, det är ju alltså svårt med impulskontrollen. Och då är det lite motsägelsefullt då egentligen, för det är ju inom idrotten så det är impulskontroll, alltså att kunna styra och se saker och ting där. Men det är också att man har svårt att koncentrera sig över en längre tid, om man säger så. Kortare tid, och man kommer tillbaka till impulskontrollen och liksom, det är ju väldigt korta beslut, det är nytt hela tiden när man håller på med idrott. Det finns ingen situation som är lika den andra, utan det är alla situationer som dyker upp är nya. Och det är ju det en fördel då, naturligtvis, för det tycker man ju om.
Du har varit helt öppen med ADHD. Du var ju med i en tv-dokumentär här på SVT som heter Mitt huvud är en torktumlare.
Ja.
Är det för att liksom föra vidare och alltså göra det, synliggöra det på något sätt som du har valt att vara så öppen med det?
Ja, det är en anledning till det, och sen så fick jag ju, det var lite unikt i den där dokumentären som Gunilla Wirström gjorde, Mats Jonstam tror han hette som filmade också. Jag fick ju möjlighet när de skulle göra filmen att få en utredning i filmen. Så det, den chansen måste jag ta, tänkte jag. För det hade varit bökigt under rätt så många år då. Mycket dåliga beslut och mycket saker som man inte hade gått åt det hållet som man ville. Och så fick jag den möjligheten. Så att, nej, men det är klart att jag är med på det. Och sen så vet jag att Gunillas son hade också ADHD. Hon var ju terapeut själv. Och ja, men det kändes som att, nej, men man ville göra någonting för saken också. Så här. För det är många som har den här problematiken. Och att om det kan hjälpa någon, så det är klart att det är bra.
Föra liksom vitstommen vidare.
Ja, och öka acceptansen för att vi är olika och att vi agerar på olika sätt. Och har man större förståelse för det, så liksom är man ju fria i det. Och det är bra för omgivningen också att veta att den här personen fungerar lite så, den här fungerar lite så, hur ska jag förhålla mig till det? Då går det ju smidigare ute på arbetsplatser och i skola och överallt. Och att det finns en orsak till varför vissa är på det sättet. Och hur man agerar runt omkring där. Så att det har man ju blivit bättre på. Otrolig skillnad i skolan idag med resursmässigt och hur man, förut kunde man ju bara straffa ut en sån, nej, men du får flytta, du får gå, du kan inte vara kvar här, men idag tillsätter man ju resurser och hjälper och stöttar och så.
Går ADHD i arv?
Det tror jag definitivt att det gör. Ja. Starkt, eller tror, jag vet att det gör det. Starkt. Jag vet inte vad det är för ärftlighetsfaktor, men det är ju ingen professor, men 25% säkert tror jag nog att det går i, att det förs vidare liksom. Minst.
Victoria heter din flickvän eller fru eller...
Eller särbo.
Särbo.
Eller, ja.
Ja, var det nu. Ja, ja. Hur är det att leva med en som har klockren ADHD? Är det upp och ner i vardagen eller hur funkar det där? Hur, för dig?
Ja, alltså... Det här med planering är ju inte min starka sida. De som har ADHD har ju svårt att planera. Det är just de bitarna som de behöver få hjälp med. Få hjälp med strukturer och sådär. Och det är någonstans där det brukar kunna krocka. Mm. Och att det blir... Att man inte tycker olika och att det kan bli heta känslor som gör att det blir svårt att komma överens. Det är ju det största, och är barn inblandade i det så är det ju aldrig roligt att höra föräldrar gräla och sådär. Det är ju inte det. Så det är väl den största utmaningen. Så här. Det här vardagliga tråkiga som man behöver ha kontroll på för att det ska gå smidigt. Liksom. Ja. Det går inte riktigt smidigt någon gång.
Jag fick ju stänga av podden för du hade satt din telefon på flygplansläge här. Och
precis.
Och det ringt folk och någon som skulle hämtas eller vad det nu var där. Jag såg hur du liksom stressade till lite grann.
Ja, ja. Jag har jättesvårt att göra och blir lätt uppstressad. För jag vill bara ha en sak att göra egentligen. Ja. Och gjorde ju det under många år också. Jag tror att man har blivit invand i det. För jag var ju bara idrott liksom. Mm. I många, så ända tills jag var 45-46 liksom. Jag har barna kommit när jag var 42. Men tills 42 så jag behöver inte bry mig och bekymra mig om någonting annat än mig själv bara. Mm. Men du vet, när det börjar komma andra saker in så...
Och så är det tvillingar också.
Ja.
Ja.
Så jag har 3 kids här. Och det är lite att rodna med det faktiskt.
Ja, det är väl bra ändå att ha något att pyssla med.
Ja, det är det. Vi behöver ha... Vi har någon som sätter den på plats och talar om vad man gör fel ibland.
Ja.
Och det får man veta.
Ja, och nu har du slagit in... Idag så är du egen företagare. Du tränar Somalias landslag bland annat. Och det, jag vet att vi har försökt att få till den här intervjun. Så har du varit problem med träningstider. För ni har basen uppe i Borlänge.
Ja.
Ja. Hur i hela fridens namn kan man komma på att bli förbundskapten för Somalias landslag i isbandy?
Ja, att man är ju från Borlänge uppväxt. Det var min moderförening som startade ett projekt där uppe egentligen. De ville starta ett integrationsprojekt och de ville ha fler som började spela bandy.
Ja.
Och då frågade de mig, liksom, kan du kunna tänka dig att vara med på den här resan? Det fanns ingen tanke på att det här skulle bli en film eller skulle bli något sådana saker då när de började med det här. För det hade kommit många utrikesfödda till Borlänge under tiden. 3000 somalier bland annat. Men sen har du ju syrier och folk från kurder framförallt. Det ser man ju idag med dalkurder också. Mycket kurder som bor i Borlänge. Så att det gick inte smärtfritt riktigt där. Vi behövde ha något projekt som gjorde att de här människorna kunde få en kunde lita på de boende, som de infödingarna eller vad, de som har bott i generation till generation liksom, att det fanns, att man kunde skapa ett möte mellan de här. Så det var ju anledningen till att man drog igång det där. Och sen så drog det drog bara igång. Liksom. Det var ju folk där i Borlänge som drog i trådarna tillsammans med alla klanerna, somalierna och de som skulle kunna kliva in i det där som ledare och sådär. Och jag tyckte det var spännande. Jag hade ju liksom tyckt att jag hade avslutat min bandykarriär då. Det var kanske ett rätt steg i rätt riktning faktiskt, att göra något socialt bra också.
Hur är du liksom som tränare? Jag förstår att det är väldigt mycket att förklara hur man åker skridskor och liknande. Men du som har varit up there, nummer ett, ska helt plötsligt förklara för folk hur de, alltså var de ska stå på plan. Det är ju en vid, ja, det är diametralt motsatta kunskap, alltså vad de har jämfört med vad du har. Hur förmedlar, blir du inte frustrerad?
Nej, jag blev inte så frustrerad i början, för det var så härligt när de kom från första början, och att de kom med ingen ryggsäck, de visste ingenting, och det var just den kontrasten som var härligt tycker jag, att gå från eliten till det där och att se och förstå att man kan göra det på andra sätt. Men sen det är klart, när man blir lite bättre så vill man att utvecklingen ska komma igång och så där, och då ibland kunde man ju bli lite frustrerad. Varför ser de det inte på samma sätt som jag gör, men det gör man ju inte. Om alla skulle se samma sak så enkelt allting skulle vara.
Utvecklingen, det är inte den häftig att se då? Alltså, om du börjar från noll så blir utvecklingen snabb.
De ramlar alltså när de stod och höll sig i sargen. Mm. Första gången de höll sig i sargen och stod på skridskorna och kunde ändå inte stå på isen utan ramla. Du kan tänka dig. Och sen så hade vi 6 månader på oss att vi skulle ta oss till VM också. Mm. Det var ju det som var målsättningen. Mm. Och det är även det som Filip och Fredrik gick in med, den förutsättningen att, för att göra en dokumentär och film om det. Och sen så såg de att ah, fan, det här kommer inte gå, det här kommer bli jättesvårt. Och det var det också.
Mm. Vad är målsättningen med det somaliska landslaget då?
Målsättningen är, alltså jag blev intervjuad av Wall Street Journal när vi startade första året. Det var, alltså vi hade hur mycket media som helst och de ställde frågan liksom, målsättningen. Ja, men målsättningen är inte att skjuta i krysset för de här killarna, det är inte det, utan det är, målsättningen är ju kanske att hitta sin plats i samhället, att hitta sitt första jobb, att lära sig språket, att knyta kontakter för sin framtida liksom, fortsatta utveckling. Det är det som är målet med, och det var det också som var målet. Men sen är det klart att i slutändan så är det klart att vi vill ha utrikesfödda som börjar med den här sporten. Det är också, för vi söker ju med ljus och lykta efter människor med en annan bakgrund. Det man har hittat i Sverige med alla som kommer från Balkan och som kommer från Syrien. Och som har börjat spela fotboll här. De vill ju vi ha till bandy såklart. För det finns ju mycket bolllirare som helst utan de där. Mm. Och då måste man börja någonstans. Och vi börjar ju, de här var ju 16-17 de började, men vi jobbar ju jättehårt med att få en hall här i Borlänge och få till det så att vi kan få, för tunet som vi spelar på nu ligger ju 1 mil utanför, så att det är logistiken som är svår. Men kan vi bara få isar och grejer mitt in i stan så kan man ju gå till hallen, och då kommer banden explodera i Borlänge.
Är det några som är bra av de här somalierna då?
Ja, det är 2-3 stycken som har varit med och spelat ur laget, målvakten bland annat. Men de ligger ju naturligtvis på en annan nivå, men om man tittar på deras utveckling jämfört med många andras utveckling, så liksom, det är tusentals procent liksom. De kan spela, de kan åka. Och vi spelar VM, vi ska spela vårt 5:e VM i vinter. Vi ska åka till Harbin i Kina och spela VM.
Oj, oj, Hasse Johanssons
hemmaplan.
Ja. Hur viktigt är det att vara bättre än Kina då?
Ja, vi har ju, så närmast har vi varit 8-3 mot Kina.
Ja.
Gjort 3 mål i en och samma match mot Kina. Så det är klart att vi kommer förhoppningsvis närmare. Det känns kanske som att Kina har lite större förutsättningar, lite mera resurser att jobba med sitt lag, och de har några svensk-kineser i framförallt i Stockholm då, som åker och spelar med Kina. Men alltså rent bandymässigt så är det enormt viktigt för bandyn, alltså internationellt, att Somalia och framförallt Kina och de här länderna börjar, för nu börjar det bli många länder som håller på och man jobbar ju stenhårt för att det ska bli en OS-sport.
Finns det, är det rimligt att bandyn kan bli det?
Ja, då, nu är det väl sagt att vi ska vara med i universiaden då. Vi är upptagna i den, och 2019 ska det spelas där, och så 2022 då är det Peking då, så är det väl OS. Och om det ska vara uppvisningssport då eller om det blir permanent, det vet man inte, men det ser ju rätt så ljust ut. Och det, vi pratade om det tidigare då, det här med hur ser det ut för bandysporten och så. Så då blir det lite ljusare när man ser de aspekterna. Så fort OS kommer med i spel och i diskussionerna, så finns det ju ett sätt för många länder att tycka att men det här ska vi satsa på, det här är ju viktigt.
Ja, det är ju spännande att följa det där projektet. Och så föreläser du också?
Ja, jag är ute lite grann emellanåt och berättar om det här somaliska projektet. Jag är ute och berättar. Sen är det även lite ADHD som jag är ute. Men det är sporadiskt där. Och det är lika jobbigt varje gång.
Men jag tycker det är jobbigt att ha lite rampfeber eller?
Ja, men lite rampfeber. Och man gör så sällan så man tycker liksom inte att man blir riktigt bra på det. Sådär och...
Om någon vill ha tag i Pelle Fosshaug för en föreläsning, så hur gör de då?
Ja, vad gör de då? De kunde förut gå in på Sveriges talare, kunde de gå in på, men det ligger inte kvar tror jag. Det gör jag inte, men man kan väl höra av sig till Somalia Band, det kan man höra av sig till. Ja. Det finns ju. Och de grabbarna också ute själva, de har alltså ute, de har varit i Rom och de har varit i Amsterdam och de har varit i Helsingfors och de har varit runt om i Sverige. Och berätta om sin resa och sin historia. Så att, och det har hänt jättemycket med de grabbarna. De är riktigt tuffa. Jag har svårt att se att det är många 16-17-åringar som ska åka runt Sverige runt och liksom hålla en föreläsning inför x antal personer utan att skita i byxorna. Men de kör.
Så det är bandyn, det är lite föreläsningar. Vad är det mer som gäller?
Jag är ju anställd utav Västerås Sportklubb också.
Du är anställd av VSK också?
Ja, utav VSK. Ja. Jag jobbar uteslutande med Videnska gymnasiet. Så att jag har träning för bandygymnasiet 3 dagar i veckan i Västerås. Det är inne på 4:e året nu. Så att de har jag hållit på med i 4 år nu. Och det tycker jag är häftigt. Jag tycker att det är kul att se och vara med och bidra till utvecklingen. Och Fast de inte riktigt vill göra som man säger hela tiden. Men det är väl det som är det roliga, för det gjorde inte jag heller. Man slits mellan det där hela tiden. Det här med hur mycket ska man tala om och hur mycket ska man låta dem göra själva.
För det, har du kommit fram till någonting då? Eller?
Ja, det här egna drivet. Att på något sätt få dem att må så bra och tycka att det är kul att vara där. Då kommer de att sköta det mesta själv. Det är alltså den här känslan av att få lusten att komma till isen bara. Det är det som är, hur skapar vi lusten att få dem att bara komma dit? Det kanske inte är att man ska köra så styrda övningar, att man ska göra DSI eller så, utan att det måste vara, framförallt i yngre ålder så är det, det ska vara skitkul att komma. Det här spontana som var när vi åkte ut på isen och var ute i 3 timmar, det finns nästan inte idag. Det finns nästan inte.
Det ska vara någon som blåser i pipan.
Någon som blåser i pipan, någon som säger det, någon som säger sig. Och det gör ju att det blir för allvarligt för tidigt. Och det är där någonstans vi tappar ungdomarna idag. Att de slutar. De börjar tidigare, men de slutar också tidigare. Det kanske är bättre att börja lite senare och sluta lite senare. Att man skjuter, man säger att man håller på ungefär 7 eller 10 år eller vad det är. Sen så väljer man om man ska fortsätta eller inte. Men det är klart, börjar man när man är 5 då, då är man rätt så ung när man ska sluta efter 7, 10 år. 15, man har liksom, jag vet inte riktigt var man är någonstans. Så där är det. Det är, men det är det som har blivit också, att utvecklingen drivs så hårt. Att börja när du är 8 idag, när de andra börjar när de är 5, då är du så svag, alltså är det, du har inte hunnit så långt i din utveckling, så då känner du så dålig. Så det krävs ju alltså ett superpsyke att orka igenom de här 2 åren kanske som krävs för att komma ikapp. För ikapp kommer man. Men det är just det att avståndet kanske är lite för långt, för att om man börjar för tidigt idag. Jag tror att det är någonting vi måste titta på.
Jag ser att du brinner för det här med ungdomsbandy. Jag tänker, nu tränar du Somalias landslag. Har du när du drömmer om att få träna ett lag i högsta serien? Eller är det ungdomsbanden du vill arbeta med?
Alltså i det tiden som jag är nu någonstans, det är klart att jag jobbar ju med Peace and Love City också i Borlänge. Jag är huvudtränare för Peace and Love City som spelar i Allsvenskan. Och det gör jag tillsammans med Somalia bandy. Men Peace and Love City är ändå som är min huvudsakliga uppgift i Borlänge. Vi siktar ju naturligtvis på att ta oss så långt, men vi ska vara redo liksom när vi tar oss dit, och vi behöver ha förutsättningar. Mina barn kanske är lite för små än för att kunna vara borta 5 kvällar i veckan.
Ja, du vet ju att som tränare kommer du få sparken förr eller senare.
Ja,
om du inte slutar själv. Men sen, det tar 2 månader, 2 år eller 22 år. Men det brukar vara så.
Ja. Och det vill man ju inte ha. Så det gäller att göra det bra.
Ja. Är några andra framtidsplaner som Per Fosshaug när?
Nej, alltså jag har, med de bitarna som jag räknar upp nu, med familj och barn och träningar och gymnasium och grejer, det är klart att jag tycker att någonstans har jag någon sån här konstnärlig ådra någonstans, att jag skulle vilja hålla på med det. Men det liksom,
och menar du med konstnär, är det måla då, eller är det teater?
Ja, alltså det är det som är så varierande, att det kan vara både foto, det kan vara måla, och det kan vara att bygga saker och ting, designa saker och ting. Men det är för spretigt, det blir inte någonting. Och troligtvis så kommer jag kanske inte ha tid med det riktigt heller. Jag har precis tagit fram en egen bandyklubb, har jag gjort tillsammans med Vänersborgsklubban, som vi ska släppa alldeles nu.
Oj då.
Som kommer heta BL20, som ska
Vad står BL för?
Jag kan inte säga, det är en hemlis.
Ah, okay.
Ja, det är en hemlis. Det är det som är poängen, så är det. Uh-huh. Men det ska vara en klubba som ska attrahera pojkar och flickor och killar och damer till att spela mer tekniskt och göra saker och ting med bollen på alla möjliga sätt. Så det är lite sådana grejer som jag tycker är kul också. Jag är alltid intresserad av mig för tekniska saker vad det gäller skridskor och klubbor och sådana saker också.
Detaljerna?
Men, ja, detaljer. Ja.
Dina barn, är de idrottsintresserade?
Flickan Vilde, hon är mest hoppa, dansa, rita, måla, drama. Min tvillingen till henne, Odd, han är mest inne på serier och Halloween just nu.
Ja, det är tider, ja.
Men Beppe då, som är min minsta pojke som 8, han spelar faktiskt bandy. Men han gillar också dansa och sån här. Det är någon konstnärlig grej där. Jag vet inte om han har fått det från mejlen från Victoria. Vi får se vad det är. Men vi åkte skridskor igår, jag och Beppe, så att den gången tyckte han att det var kul. Det gäller att liksom nöja sig med det.
Vad jobbar Victoria med förresten?
Hon jobbar på Hyresgästföreningen som kommunikatör.
Har du någon devis där du
du lever efter? När du vaknar på morgonen och sparkar av ett tecken.
Jag brukar säga själv är bästa dräng, men det var länge sedan.
Vadå?
Själv är bästa dräng.
Själv är bästa dräng, ja.
Kan själv, alltså nej, det var länge sedan. Nej, jag har ingen devis.
Nej,
nej, det har jag faktiskt inte. Det blir mest så här, man är ju liksom en slav under lite rutin. Jag brukar sätta på kaffebryggan när jag går upp på en gång. Det är den devisen jag har på morgonen.
Ja, så vakna till lite grann.
Ja,
ja. Per Fosshaug, är det någonting som jag borde ha tagit upp nu? Och då när du har chansen.
Det är det säkert, ja. Men jag kommer inte på något just
nej,
nu.
Nej, det var ju väldigt intressant. Och bandykarriären har ju varit fantastisk och lång, så vi kan ju inte ta upp alla detaljer i den naturligtvis. Men är det något sånt där som du känner att det kan vara värt för folk att få reda på?
Nej.
Nej,
inte vad jag kommer på just nu. Jag skulle önska att jag hade någonting, men det har jag inte, Niklas.
Tack så mycket.
Tack
själv. Per Fosshaug. Lysande.
Tack för att du lyssnade. Vill du komma i kontakt med mig så går det bra via Twitter, Niklas_Holmgren, eller Instagram, holmgren.niklas, hemsidan niklasholmgren.nu och Facebook-sidan Holmgren möter. Ha det så gott så länge. Hej hej.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, marketers. Want a matchmaker to set you up with your perfect audience? Well, look no further. Get intimate right away with host-read sponsorships with Acast. Use Acast's self-serve ad platform to search and partner up with a podcaster or two from our network of more than 100,000 shows. Have them sing your praises in their own words. And get their listeners ready to be wooed into loyal customers. It's the ultimate loving endorsement. Book host-read sponsorships with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.